Jag läser dagens evangelietext och den kommer att komma på väggen och den finns i Lukas evangeliet kapitel 22 vers 24-27 och i psalmböckerna är det på sidan 15-19. Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är inte den som ligger till bords, men jag är mitt ibland er som er tjänare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack Jesus att du är oss nära genom din heliga ande. Jag ber för var och en som är här just nu. Be för varje hjärta. Jag ber också för mig själv om din nåd att försöka predika ditt ord. Tack helige ande att du är här mitt ibland oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen. För 2 veckor sedan så var jag och min fru Lovisa, vi var i Portugal och vi flög dit. Och jag vet inte hur mycket ni har flugit och så, men alltid i alla fall när jag ska gå igenom en säkerhetskontroll på flygplatsen så känner jag mig alltid lite skyldig. Jag tycker att personalen som jobbar där, när de tittar på mig så tänker jag: aj, nu ser du någonting som inte är bra. Och det är ett väldigt känsligt läge det där med säkerhetskontroller. Och jag har hört om faktiskt de som har gått igenom säkerhetskontroller och har skojat lite med varandra. Att de har skojat av, ja, tänk om vi har en bomb i väskan. Och bara ett sånt skämt kan leda till att polisen kommer dit och de blir arresterade. För på vissa platser så ska man inte tala om vissa saker. Det är inte alltid lämpligt att säga allting i vissa särskilda situationer. Och man kan säga att den här texten som jag precis läste, det var ett sånt sammanhang, en sån situation där man inte ska precis säga allting. För vilket sammanhang var det som lärjungarna började tvista om vem som var störst? Jo, sammanhanget är att Jesus precis har samlat de 12 till måltid. De ska fira påskmåltid. Jesus har brutit brödet och han säger att det här brödet, det är min kropp. Han har hällt upp vinet och säger att detta vin, det är mitt blod. Och han nämner att en av er 12, en av mina närmaste, en kommer att förråda mig. Och vi läser från Lukas versen innan dagens text. Lukas 22 och 23 och vers 24. Då börjar de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Vem alltså som skulle förråda. Och versen efter så står det: sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Och jag tror att precis det som händer lärjungarna, att det är djupt mänskligt. Det Jesus varnar för, det han säger är att någon av er kommer att förråda mig. Och i det här samtalet så tror jag att lärjungarna, de börjar liksom trampa på varandra. Jag skulle aldrig förråda Jesus, men kanske skulle du göra det. Och det här tror jag är någonting som vi måste vara varsamma, att vara försiktiga med. förrädiska tankar som gör att vi börjar jämföra oss med varandra. Jag tror aldrig att det är bra att jämföra sig med någon annan. Jag tror att jämförelse bara skapar splittring. Att vi blir osams. För när vi jämför oss med någon, antingen så tänker vi att jag är nog sämre än den människan. Och så skapar det missmod i vårt hjärta. Eller så tänker jag, nej, men jag kanske är lite bättre än den där människan. Och så skapar det högmod i mitt hjärta. Någonting som är långt mycket farligare. Lärjungarna börjar trampa på varandra i den här diskussionen som de har. Att de skulle fråga Jesus, det avfärdar de snabbt. Det intressanta blir istället, vem av oss är störst? Jag såg en film förra veckan tillsammans med Andreas bland annat och min fru Lovisa. Den handlade om First Man, hette filmen. Och den handlar om Neil Armstrong, den första människan som satte sina fötter på månen. Det är över 38 000 mil till månen. Och rymden kanske egentligen inte är en plats där människan är tänkt att vara. Men som du vet så är människan väldigt envis. Min fru säger att jag är den envisaste av dem alla. Jag vet inte om någon har en invändning mot det. Men det är vad hon tycker. Neil Armstrong var också en person som var väldigt envis. Han hade bestämt sig. Jag ska satsa på att bli astronaut. Jag ska komma upp i rymden. Jag ska sätta mina fötter på månen. USA satsade stort med skattepengar och med kompetens för att klå Sovjet i den här kapplöpningen. Vem ska först komma till rymden? Vem ska först komma till månen? Och det här blir en oerhört dyr historia för USA. Både ekonomiskt men också att det kostar människoliv. Tre astronauter brann inne i en kapsel innan den hann sänds lyfta från marken. Och för Neil Armstrong kom den här satsningen för han personligen att kosta honom väldigt mycket. Han började distansera sig från sin fru, från sina barn. Han fokuserar bara på jag ska ta mig till månen. Slutligen, 1969, i juli tror jag det var, så landar Apollo 11 på månen. Och Neil Armstrong, han sätter sina fötter som den första människan på månen. USA vann kapplöpningen mot Sovjet. Neil Armstrong blir första människan, men till vilket pris? Vad fanns där egentligen på månen? Sten, grus, sand. Vi människor, vi vill nå långt, vi vill nå högt. Och det jag säger inte att det är något fel med att satsa, att vilja, att försöka. Men när det blir till en bekostnad på andra människor, är det då värt det? Är det då viktigt att vara störst, först, vackrast? Och jag tänkte att det skulle vara väldigt spännande att få vara med på den här sista måltiden när lärjungarna satt där och argumenterade varför just han var störst eller varför just han var störst. För tänk dig själva att Guds son kommer hit till världen och ni är en av de 12 som han har utvalt. Självklart är det då svårt att ha kvar sina fötter på jorden. Guds son kommer och han utväljer just mig. Jag kan tänka mig kanske Petrus säger, men kommer ni inte ihåg, jag var ju den som Jesus kallade ut på vattnet. Jag fick sätta mina fötter och gå på vattenytan. Kanske Johannes säger, men är det inte Jesus, är det inte han som älskar mig främst. Kanske Matteus säger, men jag håller på och skriver ett evangelium här. Är det inte jag som är den största? Jakob kanske säger, jag fick ju vara med på berget när Jesus förhärligade sig. När han visade att han är Gud. Men då säger Petrus och Johannes, men vi var ju också där. Och så fortsätter diskussionen. Den fortsätter så länge så att Jesus själv får gå in och avbryta dem. Och han säger, med er så är det annorlunda. Argumenten som lärjungarna hade, hade säkert fungerat i arbetslivet, i sportvärlden, i företag, i nöjesbranschen. Men med er så är det annorlunda. Det sättet som råder där ute, det fungerar inte i Guds rike. I Guds rike så trampar vi inte på varandra. Vi armbågar oss inte fram. Vi behöver inte hävda oss själva. Vi behöver inte hävda min rätt. Vi har faktiskt inga rättigheter i Guds rike. Vi har Guds nåd. I Efesierbrevet kapitel 2, vers 8 och 9 så står det: ty av nåd är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen skall kunna berömma sig. Att lyfta upp sina egna meriter inför Gud och säga, titta här, titta vad jag har gjort, titta vad jag har klarat av. Det är helt lönlöst. Det spelar ingen roll om du har gått på vattnet eller om du har varit på månen. Det imponerar inte på Gud. Hans rike bygger inte på vad du eller jag eller lärjungarna har gjort. Det bygger på vad Jesus har gjort. Den enda gärningen som består inför Gud är när Jesus offrade sig själv på korset. Där han tog synden på sig. Där han krossade döden. Där han övervann ondskan. Och det är så underbart när vi en gång kommer få stå inför Gud Fader själv. Och då behöver vi inte peka på de gärningarna vi har gjort, på de val vi har gjort, på våra lyckanden, på våra misslyckanden. Vi behöver inte peka på det. Vi behöver bara peka på Jesus seger på korset. I Efesierbrevet kapitel 1, vers 3-6 så står det: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans vilja, det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Läs gärna hela första kapitlet i Efesierbrevet. Hela det kapitlet, jag läste bara en bit nu. Vad ska vi lägga till? Innan världens skapelse, innan världens grund var lagd, så hade Gud bestämt det här. Det är för sent för oss att lägga till någonting ytterligare. Vi kommer för sent. Lukas 22:27. Jesus säger: vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är inte den som ligger till bords, men jag är mitt ibland er som er tjänare. Som världen fungerar och som vårt samhälle ser ut så tänker vi oss oftast en stege av något slag. Någon finns längst ner, någon finns högst upp. Vi tänker som en pyramid, som en hierarki. Någon står högst upp. Men Jesus som var högst upp, som var i himlen, han väljer att komma ner till oss på jorden. Han vänder upp och ner på den här stegen, upp och ner på den här pyramiden. För han ensam är längst ner och bär oss alla. Och vi är kallade likt honom att bära varandra, att hjälpa varandra. För någonstans så är det väl egentligen självklart att den starke ska bära den svage. Är det inte så det ser ut i en familj? Det är sällan jag ser barn, små barn, gå runt och bär på sina föräldrar. Föräldrarna är de som har makten och auktoriteten, men de tjänar sina barn, gör allt för sina barn. Varför? Jo, för att de älskar dem. I församlingen så är vi en familj. Den ena dagen är jag svag och du är stark. Nästa dag är jag stark och du är svag. Vi får hjälpas åt och bära varandra. En otäck händelse för ett par veckor sedan grep tag i mig väldigt djupt. Det var en villa i Edsbyn, jag vet inte om ni känner till det, en villa i Edsbyn som började brinna. Och i huset fanns en mamma med 6 stycken barn. 6 stycken barn och en mamma i ett brinnande hus. Barnen var mellan 10 och 2 år. Den äldsta barnet, 10-åringen, hoppar ut genom fönstret och lyckas resa en stege. De befinner sig på övervåningen. Han reser en stege som mamman sedan kan klättra ner på med 1 barn i taget. Och mamman lyckas få ut alla barnen ur det här brinnande huset. Barnen klarade sig bra, men läget för den här mamman är fortfarande kritiskt. Man kan bara tänka sig den här mamman ser det här brinnande huset med sina barn, klättrar ner för stegen med ett barn och upp igen, in i värmen, in i lågorna, in bland röken. Jag ska ha med mig alla mina barn. Hennes barn räddade hon undan döden, men kämpar nu för sitt eget liv. Det var länge sedan jag hörde någonting mer Kristuslikt. Driven av kärlek räddar hon sina barn. Hon fruktar inte döden. Driven av kärlek gick Jesus mot korset. Han visste att vi inte skulle klara oss undan syndens grepp. Vi var hjälplösa, likt små barn i ett brinnande hus. Jag avslutar med att läsa från Romarbrevet, kapitel 5, vers 6-10. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa, alltså alla människor. När tiden var inne, knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att det är du som är den stora tjänaren. Tack för att du bär upp oss var och en. Tack för att du offrade ditt liv för oss. Tack för att vi inte kan och inte ska berömma oss av våra egna prestationer och gärningar, utan vi bara kan peka på dig och vila i det. Du har gjort allting. Du bär oss och vi får hjälpas åt att bära varandra. Och jag ber också för den här kvinnan som riskerade sitt liv för sina barn. Jag ber att du ska vara med dina läkande händer på henne. Vi ber för hennes liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen.